Du lyssnar på P3 Historia. Alltid först i appen Sveriges Radio.
Göksholm, utanför Örebro, 4 maj 1436. Tyst och stilla glider de fram över Hjälmarens blanka vatten. De skickliga roddarna kan konsten att låta åran bryta ytan nästan ljudlöst. Och trots de kraftfulla tagen är det knappt att vattnet krusar sig. Väl framme vid land kliver det lilla sällskapet av och gör snabbt upp en eld för att mota bort vårnattens annalkande kyla. Och en i gruppen får platsen närmast de värmande lågorna. Deras ledare, som dras med sjukdom och inte har råd att bli sämre. För han är frontfiguren för den revolt som just nu håller Sverige i ett hårt grepp och som utan honom riskerar att slås i spillror. Men när alla samlas runt elden ser någon plötsligt hur roddbåten närmar sig över vattnet. Fackelupplysta farkoster som rör sig hastigt fram. Det tar bara något ögonblick, sen har de nått stranden. Efter en stunds oro kan sällskapet snabbt konstatera: det här är en vän, allierad i upproret och säkerligen här för att hälsa dem välkomna till trakten. Den store ledaren går för att möta dem, men han ser inte vad en av dem håller bakom ryggen. En nyslipad yxa som snart kommer svingas med våldsam kraft rakt emot den intet ont anande frihetskämpen Engelbrekt Engelbrektsson.
Det här är berättelsen om Engelbrekt Engelbrektsson, en av vår historias mest legendomsusade gestalter. Med bergfast motstånd mot kungaförtrycket samlar han folket till resning. Men på vägen skaffar han sig fiender, med mod i sinnet.
Det här är P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Bergslagens starke man. Den omutliga upprorsledaren som modigt och med nävar av sten slår tillbaka mot en utsugande usling till kung och hans giriga fogdar. Det är åtminstone en av bilderna som har tecknats av Engelbrekt Engelbrektsson. Och helt sant är att han är ledare för en resning som dragit fram som en virvelvind över Sverige under 1430-talets början. Nu är han på väg mot ännu ett viktigt möte, den här gången i Stockholm. Och vem vet, kanske har han bara i sikte att befria svenskarna från orättvisa bördor. Eller så vill han stiga till ännu högre höjder än så. Kanske till och med greppa kungakronan. Det finns åtskilliga som säkert skulle stötta honom i en sån strävan. Men en man som Engelbrekt, som har klampat fram ganska så bryskt, har också trampat folk på tårna under sitt framgångståg. Så hårt att den enträgna kampen nu riskerar att bli hans död. År 1436 är Engelbrekt Engelbrektsson en upphöjd man, en del av Sveriges elit. Men hans bakgrund är inte slottssalar och adelsmärken. Och för att förstå vem han är behöver vi lämna honom i livsfaran där ute på holmen i Hjälmaren. Ge oss ut på en resa några år tillbaka i tiden, djupt in i Bergslagens täta skogar och ner i Norbergs vindlande gruvgångar. Kallt och fuktigt, mörkt och farligt. Trots att de långa gångarna under jord hjälpligt stötas upp av tjocka träbalkar är rasrisken ett ständigt hot. Men de som ändå trotsar farorna kan bli ordentligt belönade. För här under markytan i gränstrakterna kring Västmanland och Dalarna finns den i rikliga mängder. Järnmalmen. Bergsmän kallas de som arbetar med att bryta den värdefulla metallen. Något som redan här på 1400-talet har pågått i ett par sekel. Engelbrekt Engelbrektssons släkt har ägnat sig åt bergsbruk sedan de invandrade från Tyskland ungefär 100 år tidigare. Exakt när vår huvudperson föds vet vi inte, men förmodligen någon gång i början av 1390-talet. Kanske i den ort som idag kallas för Engelsberg, lite drygt en mil öster om Fagersta. Men det är svårt att säga med säkerhet. Källorna består främst av krönikor, berättelser på rimmad vers, som är varken fullständiga eller särskilt tillförlitliga.
Det mesta är ju senare konstruktioner, och det vi har är ju två stycken krönikor. En som är Engelbrekts krönikan brukar den kallas, och den skrivs ungefär 20-30 år efter att Engelbrekt lever.
Det här är Erik Petersson, historiker och författare.
Och sen har vi Karlskrönikan som är en fortsättning på den, som handlar om Karl Knut som bonde, som ju också var en huvudperson i de här striderna. Och det är han som beställer båda de här krönikorna. Och det gör att de är ju väldigt, väldigt färgade av honom som upphovsman då.
Karl Knut som bonde kommer dyka upp lite senare i den här berättelsen. Och trots att källorna är få och partiska ska vi göra vårt bästa för att nysta upp historien och följa Engelbrekt på hans färd genom den svenska medeltiden. För det är medeltid när han trasslar sig runt i Sverige med riddare och vadmal och strävsamma bönder. Engelbrekt växer upp under det tidiga 1400-talet i sin bergsmans familj. Och även om detaljerna är svåra att urskilja vet vi en sak. De har det relativt gott ställt. Många bergsmän är förmögna och en del av dem tillhör till och med frälset i Sverige. Det vill säga den del av befolkningen som är skattebefriad. Frälset är uppdelat i olika grupper med olika status. Vissa av de här grupperna är gamla ätter som senare ska komma att utgöra högadeln i Sverige. Vissa har mer lågadlig status och en del andra är mer svårplacerade. Som bergsmännen till exempel. De existerar lite som utanför fyrståndssamhället. De är inte bönder, inte borgare, inte adel och absolut inte präster. En del bergsmän tillhör ändå bondeståndet. Och andra, som Engelbrekts familj, har fått privilegiet att tillhöra en sorts frälse. Det gör alltså att de ska slippa beskattning. Det här med att betala skatt och inte kanske låter som tråkiga petitesser. Men kungarnas skatteuttag är en ständigt återkommande orsak till uppror och krig i världshistorien. Även i den här berättelsen. För det kommer att visa sig att den där skattebefrielsen för män som Engelbrekt kan det vara lite si och så med. Och kungen kommer att få inse att det kan straffa sig att tvångsbeskatta och förarga beväpnade svenska bergsmän och bönder. Frälse till trots. Engelbrekts familj åtnjuter inte någon högre position i samhället. Men någon gång på 1420-talet tar han ett kliv uppåt på den sociala stegen genom ett gott äktenskapsparti. För Karin Laurensdotter, som hans hustru heter, kommer från en väpnarfamilj. Väpnare står under riddare i rang, men en bra bit över en bergsman. Och Karin tillhör en stor och inflytelserik ett. Om Karin och Engelbrekts äktenskap berättar källorna ytterst lite. Vi vet inte om det är kärlek eller familjepolitik som gör att det blir de två. Eller för den delen, om de är lyckliga tillsammans. Några barn finns det inte spår av att de ska ha fått. Åtminstone inte några som överlever till vuxen ålder. De driver sin gård ihop och förstås också bergsbruket. Men Engelbrekt verkar vara en ambitiös ung man som förutom att jobba på där hemma också kallas in till det militära, där han får lära sig att handskas med pil och båge ute i fält. Säger åtminstone vissa källor. I efterhand ska den blivande nationalhjälten avbildas som lång och reslig. Men den ungefär 35-åriga man, vi vet ju inte precis vilket år han är född, som vandrar omkring i Dalarna när 1430-talet närmar sig, beskrivs snarare som lite kort i rocken. Engelbrekts och Karins tillvaro är förmodligen någorlunda bekväm. Och det är, i motsats till vad de flesta kanske tror, inte alls unikt under den här perioden av medeltiden. Något som kan förklaras med det gamla uttrycket den enes död, den andres bröd.
Knappt 100 år tidigare innan det här, ungefär 80 år innan, så har ju digerdöden slagit till. Digerdöden är en fruktansvärd pandemi som tar ner befolkningen i hela Norden med 30% ungefär, mellan 20-30%. Men det gör ju samtidigt att när befolkningen minskar, då ökar ju behovet av arbetskraft. Så lönerna går ju upp. Och det gör att möjligheten för människor, och för vanliga människor framförallt då, som hade det ganska knapert innan, att ändå sätta lite vettiga löner för sig, så under Engelbrekts tid. Nu är man ganska så bortskämd med att man har det ganska bra under den här tiden. Och det finns dessutom mycket jordar att odla upp enkelt, för de har ju blivit övergivna, mycket ödegårdar genom pesten. Så för de som är driftiga är ju 1400-talet en fantastisk tid.
Sitt överflöd vill de lyckligt lottade helst behålla för sig själva. Men i 1430-talets Sverige finns krafter som förfärligt gärna vill sko sig på undersåtarnas välstånd. Nämligen landets regent, som ser möjligheterna att fylla sin skattkammare. Kungen vid den här tiden är inte svensk, och inte heller bara kung över Sverige. Sedan 1397 ingår landet i den så kallade Kalmarunionen, en sammanslutning mellan Norge, Danmark och Sverige. Och på unionstronen sitter en invandrad dansk, Erik av Pommern. Ursprungligen från ett tyskt hertigdöme, men adopterades av Kalmarunionens starka kvinna, drottning Margareta, när han var 7 år. Och sedan hennes död är han kung över de 3 nordiska länderna. Kung Erik har sitt säte i Danmark, och det är också där hans tydligaste fokus riktas. I Sverige syns han sällan till, utan sköter styret med hjälp av de svenska herremännen i riksrådet, som fungerar som en slags regering. På viktiga platser som exempelvis Stockholm, Jönköping, Västerås, Söderköping och Kalmar har han också placerat fogdar och hövitsmän som fungerar som kungamaktens förlängda arm. Bland annat genom att driva in skatter. Men det är inte pengar som skramlas in i kistorna utan naturaprodukter. Smör, spannmål, hudar som sen kan distribueras vidare, bytas till andra varor eller säljas för pengar. Och en viss nivå av skatt kan då svenskarna acceptera och betala. De som ska betala skatt alltså. Inte frälset, som ju bidrar med annat istället. Som till exempel hästar och soldater när det ska krigas. Eller att hålla bergsbruket igång. Men kung Erik kommer med ohemult stora pålagor. Och inte nog med det. Hans hantlangare är alldeles respektlösa inför frälsets privilegier. Driver in skatter från män som Engelbrekt, som ju ska vara befriade från sånt. Och fogdarna går dessutom fram med väldigt hårda nävar.
De här fogdarna som Erik använder, de är ju utländska, precis som han säger, eller som krönikorna säger. De är från Tyska riket, de är från Danmark, i en del fall från Norge. Men framförallt de som är från Tyska och Danska riket är ju intressant, för där är ju bönderna livegna. Det gör ju att de har en annan inställning till bönderna och till att man kan bete sig på ett annat sätt. Tycker de här då. De driver in skatterna, de tvingar folk att göra det på ett mycket mer brutalt sätt än vad de svenska vanliga fogdarna har gjort.
Och lite drygt 6 mil från Engelbrektssons hemtrakter i Bergslagen finns en särdeles otrevlig fogde. En som sprider skräck och fasa vida omkring sig. Jösse Eriksson i Västerås.
Den skräckslagna bonden ber på sina bara knän. Varken han eller hans havande hustru har mat nog på bordet. Och för både dem och deras djur luras svälten hela tiden runt hörnet. Men hans böner om nåd faller för döva öron. För den ökända fogden Jösse Eriksson som mottar dem är inte det minsta intresserad av bondens bekymmer. Istället rycker han upp honom från marken och för honom hårdhänt mot byggnadens eldstad. Under vilda protester binds bondens armar och ben fast och med tjocka rep hissas han upp i husets rökfång. Den skorsten som röken från den brinnande elden under honom nu letar sig upp igenom. Bonden vrålar i plågor, men fogden lämnar honom åt sitt öde. För nu är Jösse på väg mot frun i huset. Eftersom deras arbetsdjur antingen är döda eller förklenar för att orka dra hörkärran har fogden en annan idé. Den gravida kvinnan ska spännas för det tunga lasset och så får hon se till att det kommer dit det ska. Men det är inte det värsta straffet. För snart därefter känner hon verkarna komma. Och när hon under våldsam smärta föder fram sitt barn är det bara hennes eget skrik som hörs. Den lilla nyfödda är tyst och livlös, skadad i livmodern av mammans hårda slit och ligger död i den längtande förälderns armar.
Den vedervärdiga mannen från Västerås, Jösse, heter egentligen Jens Eriksson och kommer från danska Jylland. Och även om de allra värsta historierna, som den här, kommer från källor som vill måla kung Eriks fogdar i extra mörka färger, verkar det ställt bortom allt tvivel att just Jösse är lite av ett as. Som folk i Västerås med omnejd vid 1430-talets början har fått nog av. Ett motstånd börjar ta form bland bergsmännen och bönderna. Och till ledare väljs den nu runt 40-åriga Engelbrekt Engelbrektsson.
Han utses ju till en sorts talesperson för bergsmännen, så han får deras mandat egentligen. Och återigen så ser vi ju här att Engelbrekt är en person som har högt anseende. För han får deras uppdrag att åka till kungen, förklara deras situation, att de har alldeles för höga skatter och att fogdarna är alldeles för grymma när de driver in det här, och få dem att förändra läget.
Att resa genom Norden på 1400-talet är varken lätt eller bekvämt. Medeltidens infrastruktur tillåter ingen rask takt. Vägarna är få och dåliga. Skulle förmodligen kallas för stigar i vår tid. Vårar och höstar klafsas alltihop till en sörjig lera. Och varken hästar eller människor kan ta sig fram särskilt effektivt. Vi kan gissa att det är till stor del på sånt underlag som Engelbrekt får ta sig ner mot Köpenhamn under år 1432. Åtminstone tills det finns tillräckligt stora vattendrag att smidigt kunna hoppa på en båt. Efter den långa och slitsamma expeditionen hoppas man ju, för Engelbrekts skull, att den ska vara mödan värd. Men icke. Kung Erik vill inte alls höra bergsmännens klagan. Trots att Engelbrekt två gånger lyckas ta sig tur och retur till Danmark sitter den förhatliga Jösse kvar på sin post i Västerås. Så folket där byter taktik. Om kungen hårdnackat vägrar göra något åt sin elaka fogde får de ta saken i egna händer. Med snabbt ihopsamlade vapen drar en ilsken skara ledd av Engelbrekt Engelbrektsson mot Västerås. Men innan de hinner hela vägen dit kliver en annan maktfaktor fram. Riksrådet. Och vilka är då de?
När unionen skapades, då skrev drottning Margareta att i varje land skulle det finnas ett riksråd fortfarande. Alltså i de tre nordiska länderna skulle det finnas ett riksråd som styr den dagliga politiken egentligen när kungen befinner sig någon annanstans. Och kung Erik befinner sig oftast i Köpenhamn. Så det gör att riksrådet är ju de som styr större delen av tiden i det svenska riket. Det är en liten klick av män som är släkt med varandra, väldigt många av dem. Det är rikets mest förmögna, de äger väldigt mycket och har de finaste ämbetena. De är lagmän, de är biskopar, de är alla möjliga uppsatta personer. Ungefär 20 stycken. Och det är både världsligt frälse, alltså vanliga frälsemän, och kyrkans män då, biskopar framförallt.
Riksrådet visar sig vara mer handlingskraftiga än kung Erik. De ser till att Jösse Erikssons skräckvälde avslutas och att han packar ihop sina pinaler och lämnar Västerås. En avgörande seger för Engelbrekt och hans följe, som väl nu kan pusta ut och återgå till sina vanliga liv. Ja, för tillfället i alla fall. Men Erik i Köpenhamn har inte sagt sista ordet ännu. Och den här framgången har väckt något till liv i mellersta Sverige. En upprorisk gnista har blixtrat till, som med rätt sorts vindar kan tända eld på något mycket större. Fru Karin har förmodligen hållit ställningarna hemma på gården i Dalarna medan hennes make har farit runt och ömsom förhandlat, ömsom planerat väpnad kamp. Nu får hon äntligen dela bördorna med sin Engelbrekt igen. Grunden i bergsbruket är att skörda malmen från gruvorna. Men de stora pengarna tjänar man på att förädla råvaran till tackjärn, som sen kan gå på export. Och den som vill ägna sig åt utrikeshandel under 1400-talet har en av tidens största maktfaktorer att förhålla sig till. Hansan.
Hansan är alltså ett förbund mellan ett antal ledande handelsstäder kring Östersjön framförallt, där Lübeck är den viktigaste. Och det är ett väldigt löst nätverk, men de här städerna har kommit överens om att de ska samarbeta utåt och gynna sin handel gentemot respektive annan makt som de har på sitt område där stan råkar ligga.
För Engelbrekt har affärerna och samröret med Hansan tidigare gått alldeles utmärkt. Men sedan några år har han och alla andra stött på patrull i form av unionskungen Erik. Han är nämligen inte något större fan av Hansan och dess inflytande. Vill själv kunna plocka in vinsterna från handeln på Kalmar unionens områden. Därför har han infört något som har retat upp de tyska köpmännen. Öresundstullen.
Erik, kung Erik, har ju infört Öresundstullen 1429 och det här leder till krig mellan unionen och Hansan till och med. Och Hansan ser till att blockera, lägga en blockad på hela Kalmar unionens alla de städer som finns i Hansans nätverk där. Och då får de inte sälja sitt järn, sin koppar, och i Sverige så kan man alltså inte köpa salt heller, vilket var en livsviktig produkt som vi inte producerade här. Man köpte det från saltgruvor nere i Tyskland och i Frankrike oftast, och det behövde man få tag på. Men det här blockeras, all handel blockeras genom Hansan.
Eriks mål verkar vara att själv dominera handeln på Östersjön. Så här, år 1432, har han visserligen slutit en fred med hanseaterna, men röstar för att kunna slå mot dem igen. Att kungens maktanspråk saboterar svenskarnas export- och importmöjligheter är förödande för män som Engelbrekt. Och han är i gott sällskap. Det bullrar av missnöje bland svenska bönder, borgare och bergsmän. Och ett gnistregn av upprorslusta börjar spraka. Förutom tjafset med Hansan är kung Eriks skatter ännu rysligt höga. Och även om Västeråsborna har blivit av med den dumma Jösse är de kungliga fogdarna fortfarande våldsamma förtryckare. När 1430-talet närmar sig sin mitt är det svenska samhället en krutdurk redo att sprängas. Och argast av dem alla, det är bergsmännen från Dalarna och Bergslagen, ledda av den beresta och erfarna Engelbrekt Engelbrektsson. Och för honom är nu förhandlingarnas tid förbi. Att fira midsommar som vi gör idag med snaps och midsommarstång, det är nymodighet. Men att hylla sommarsolståndet med fest sägs vara en tradition som inleddes i Sverige under medeltiden. Exakt när det första midsommarkalaset går av stapeln går inte att säga. Men vi vet med säkerhet att ett stort gäng dalkarar och deras anhängare inte roar sig under de ljusaste sommarnätterna år 1434. De har annat för sig. Att under Engelbrekts ledning anfalla fästningen Borgarnäs vid Dalälvens strand i trakterna kring dagens Borlänge. På Borgarnäs har ortens danska fogde sitt fäste. Och är han hemma gör han bäst i att fly fältet. För Engelbrekts gäng tänker inte nöja sig med att bara inta borgen, utan sätter eld på den. Och därmed har det första stora bondeupproret dragit igång. För det här var bara anhalt ett. Efter Borgarnäs sticker den ursinniga hären vidare mot Köping, attackerar fogdens fästning där och sticker den i brand. Mordbrand ska bli upprorsmännens modus operandi. De lämnar efter sig tydliga spår av eld, rök och aska genom landet. Nästa stopp blir Västerås. För ett år sedan förhandlade Engelbrekt diplomatiskt med riksrådet om att bli av med Jösse Eriksson. Den här gången är det med svärdet i fast grepp han trampar in tillsammans med sina mannar och tar över stället. Men en för tiden framstående stad som Västerås, borde inte den vara rustad för att stå emot ett gäng okammade bönder? Jo, kanske. Men nu råkar det förhålla sig så att Engelbrekts armé inte är någon hafsig bondehop som slåss på måfå.
Det som Engelbrekt använder här, det är ju att många av de här är ju ganska stridsvana och många har säkert varit med ute i krig, och det är de som han rekryterar i första hand till sin armé nu. Så man kan se att de har ganska så god stridserfarenhet.
Däremot kan de inte anklagas för att ha en välfylld arsenal. Vapenmässigt utgår Engelbrekts milis från principen man tager vad man haver. Påkar, yxor, knivar går att skaka fram från vilken gård som helst och kompletteras med pilbågar, hillebarder och några enstaka armborst. Det är alltså relativt skralt beväpnade män som sätter sig upp mot övermakten. Men de är effektiva. Vilket allt fler börjar inse när resningen väl tar fart. Både för att bondehärens framgångar noteras och för att Engelbrekt Engelbrektsson ännu en gång tillgriper ordet som vapen.
En sak som vi vet i hur upproret sprids är ju att han skriver brev, Engelbrekt, till fogdar på andra slott som Nyköping och Örebro för att visa att ja, men det är lönlöst för dem att göra motstånd. Så säger han till att det är bättre att ni går över till upprorssidan nu. Och de lyssnar ju på det.
Så till Engelbrekts sida ansluter sig prominenta herrar. Och framgångsvågen rullar vidare. Från Dalarna och Västmanland, fram över Mälaren och mot Stockholm. Det är inte landets officiella huvudstad. Någon sån finns ju inte ännu. Men Stockholm är strategiskt placerat. För Sveriges karta på 1400-talet innefattar ju också stora delar av dagens Finland. Och i rektangeln som består av de östra och de västra riksdelarna ligger Stockholm mitt i landet. Det är en viktig stad för bland annat järnmalmsexporten. Ska nu alltså Engelbrekt ge sig på och kanske till och med bränna ner det ointagliga slottet på Stadsholmen, det som en dag ska kallas för Tre Kronor? Nej, det slipper han och stockholmarna. Stans ståthållare och Engelbrekt kommer överens om en sorts vapenstillestånd. Och med den viktiga staden vid Östersjöns inlopp säkrad är det dags för nästa stora steg. Engelbrekt är ju inte bara ute och lever rövare för skojs skull. Hans mål är långt större än att jävlas med fogdar och bränna borgar. Kung Erik ska utmanas på allvar. Och för att det ska bli verklighet är alla medel tillåtna.
Vadstena, mitten av augusti 1434. I skuggan av det stora klostret, planerat och ritat av heliga Birgitta, har en skara män samlats för att lyssna på den person som just nu är rikets mest omtalade. Ryktet har sedan länge föregått Engelbrekt Engelbrektsson, och nu gör han sig redo att tala för sin sak. Vid en första anblick verkar han både mindre och vekare än vad åhörarna föreställt sig. Men när munnen öppnas blir han snabbt som förbytt. Det är omöjligt att inte ryckas med i hans övertygande uppmaningar om att lämna kungens sida och istället ansluta sig till honom och hans styrkor. I täten för de som lyssnar står tre biskopar från Linköping, Skara och Strängnäs. Och där övriga snabbt skriver under på att avsäga sig sin trohet till kung Erik, vägrar de tre biskoparna att sätta sina sigill på dokumentet. Engelbrekts blod kokar. Med oanad styrka och eld i blicken griper han tag om deras halsar, låter stryptaget övertala de vettskrämda biskoparna att en efter en skriva på. Sådär ja. Mötet avslutat i enighet. Helt enligt Engelbrekts plan.
Det är kanske inte helt renhårig taktik, men den funkar. Även om biskoparna poängterar att de är tvingade till det, svär de inte längre trohet till kungen, utan till Engelbrekt. Och fler sällar sig till den skaran. En av Engelbrekts frivilliga följare är Erik Puke, en ung man från högfrälset som kliver in i ledet med stor iver. Tar sig an och projektleda upproret i fler väderstreck, får igång folk i norra Sverige, Finland och på Åland. Engelbrekt har momentum. Erik Puke säkrar i norr och öster. Bergsmännen står fast västerut. Vapenvila råder med Stockholm. Biskoparna i Vadstena står, om en motvilligt, bakom honom. Och Engelbrekt kan lägga sitt krut på att ge sig vidare söderut. Genom landet och så iväg, ut ur Sverige, till det som vid den här tiden är danskt territorium, Halland och Skåne. Och när kung Erik i Köpenhamn nås av de underrättelserna blir han förmodligen både stressad och förbannad. Han vet förstås vad som puttrar där uppe i norr. Men vad händer om upproret inte svalnar av utan bara rasar vidare och sprider sig till hela unionen? Nej, det här måste stoppas. För att rädda det som räddas kan och samla sina svenska anhängare sätter kungen av i högsta fart mot Stockholm. Men Engelbrekt är snabbare. När kung Erik anländer i november 1434 är stan redan omringad och han får vackert sätta sig vid förhandlingsbordet.
Efter det här så blir det ju ett lite stillestånd efter ett tag. Och då blir det stillestånd på ett år. Och då ska man mötas igen och förhandla. Och då lovar kungen att man ska träffa Engelbrekt och Erik Puke, som ju är också en ledare, och deras medhjälpare. Och då ska man lösa den här tvisten som uppkommit med hjälp av en domstol.
Efter de här första förhandlingarna har allt gått Engelbrekts väg. Stilleståndet ger honom fördelar. Han får tid att befästa sin makt och driva igenom de förändringar han vill. Och för att få till allt det krävs något större än enstaka förhandlingar. Det är dags för höjdpunkten i Engelbrekts karriär och en verklig milstolpe i svensk historia. Kära örebroare, bör man nog helst inte kalla invånarna i stan Arboga, även om den ligger i närheten. Men det är nog läget mellan just Örebro och Västerås som gör att Arboga är en livlig mötesplats under medeltiden. 1400-talets kommunslogan skulle kunna vara Arboga, nära till det mesta. Nu existerar inte kommuner vid den här tiden, men Arboga blir platsen som väljs ut för den stora tilldragelsen i januari 1435, som kallas för dagen. Sveriges första riksdag har den länge beskrivits som, och högtidlighållits som en viktig hållplats på resan mot svensk demokrati. Men någon riksdag är det inte som männen strömmar till i vinterkylan. För en sån krävs att samtliga av de fyra samhällsstånden är representerade. Och här i Arboga lyser bönderna med sin frånvaro. Det är biskopar, frälsemän och borgare som slår sig ner vid mötesbordet.
Det är egentligen en herredag kallar man det snarare. Det är alltså de som är makthavarna. Det är de som möts, det är samhällseliten som samlas för att bestämma hur riket ska styras.
Nej, Arboga möte är ingen fyrståndsriksdag. Inga bönder och inte heller någon kung. För Erik sitter tillfälligt avpoliterad i Köpenhamn. Icke desto mindre blir det här ett viktigt tillfälle för Engelbrekt Engelbrektsson. Han är förstås på plats. Och under mötet hovar han in framgångar. Både Engelbrekt och hans allierade Erik Puke väljs till riksråd. Och så utses upprorsledaren från Bergslagen till en fin position. Rikshövitsman, alltså militär överbefälhavare med makt över rikets styrkor.
Det innebär egentligen bara en bekräftelse på den ställning han redan haft. Så Engelbrekt får bara en bekräftelse här. Men av den här herredagen, av att han är befälhavare. Och i motiveringen så står det att ty han var manlik och vis.
Jo tack, en klok karakar är han, Engelbrekt Engelbrektsson. Och han har gjort en storslagen resa i livet. Från bergsbrukare till rikshövitsman och dessutom länsherre, för han tilldelas Örebro slottslän att fritt disponera livet ut. 1435 är Engelbrekt 40 plus. Medelåldern under den här tiden är relativt låg, men det har främst att göra med den höga barnadödligheten. Män och kvinnor som är vid rimlig hälsa i vuxen ålder borde kunna se fram emot ett hyfsat långt liv. Om man inte skaffar sig fiender, vill säga. Och en man med Engelbrekts meritförteckning, som innefattar upproriska härjningståg och borgbränningar, lär ha rört upp stormiga känslor på sin väg. På sina håll blängs det surt mot honom. Den malliga uppkomlingen, bergsbonden som verkar tro att han är en herreman. Än så länge smyger motståndarna i nattmörkret. Men tids nog ska de kliva fram i dagens ljus, med slipad yxa i hand. Att den besvärliga Engelbrekt har utsetts till rikshövitsman kanske får kung Erik att gnissla tänder nere i Köpenhamn. Men läget verkar i vilket fall ha stabiliserats en smula i den svenska delen av unionen. På sommaren 1435, något halvår efter mötet i Arboga, invigs Uppsala domkyrka. Den har varit under konstruktion sedan 1200-talet och trots att tornen långt ifrån är färdiga slår man till med fest för den maffiga katedralen i tegel. När sedan hösten smyger sig på och skördarna bärgats har det blivit dags för nya politiska förhandlingar. Stilleståndet som slöts när Engelbrekt visar musklerna i Stockholm har löpt ut. Och ett nytt avtal om Sveriges styre ska tas fram. På Helgeandsholmen, där riksdagshuset ligger i vår tid, möter kung Erik det svenska rikets höga herrar. Och kan torka svettdropparna ur pannan. De svär åter sin trohet till honom. Men de kräver bland annat att det utländska inflytandet ska minska. Rikets högsta militära befälhavare måste vara svensk. Men Engelbrekt vill inte Erik ha i den innersta kretsen. Han petas från sitt ämbete. Och istället väljs en 27-årig påläggskalv från högfrälsesläkten Bonde, Karl Knutsson. För nu stiger han in i berättelsen. Huvudpersonen i Karlskrönikan, som vi nämnde i början.
Han är ju en väldigt intressant figur i det här. Han är ju en ung frälseman, högfrälse, här pratar vi. Alltså riktiga samhällstoppen. Son till en riddare. Och hans mamma är dotter till Upplands lagman. Så det här är verkligen gräddan i det svenska samhället.
Ambitiös är ett sätt att beskriva Karl Knutsson. En ärgirig opportunist skulle man också kunna kalla honom. Hans lojaliteter ska fara åt än det ena, än det andra hållet, beroende på vartåt de politiska vindarna blåser. Vilket vår huvudperson Engelbrekt kommer att få erfara. Men en man förblir Karl Knutsson ständigt trogen. Sig själv. Sen Engelbrekt sadlade om till upprorsman och sen militärbefälhavare och länschef och nu har avsatts från sin rikshövitsmannapost har en hel del hänt i Sverige. Att de svenska herrarna står på kung Eriks sida igen verkar kungen belöna med att återigen trissa upp skatterna. Svenskarna knäar på nytt under unionens krav och på herresäten runt om i landet sitter, trots alla protester, utländska fogdar med hårda nypor kvar. Deras omilda behandling av allmogen har inte mattats av nämnvärt. Så året därpå, i januari 1436, samlas svenskarnas maktelit till ett nytt möte i Arboga. Kung Erik är inte inbjuden. Och på mötet lyckas Engelbrekt trumma upp ett motstånd. Män som är redo att marschera mot Stockholm för att visa var skåpet ska stå. Han har som tidigare med sig Erik Puke i sina led. Och den här gången ansluter också en annan nyckelspelare. En som alldeles nyss svor trohet till unionskungen och fick privilegier av honom. Karl Knutsson.
Hur det går till, det vet vi inte. Vi vet att han är med på det här andra mötet som är i Arboga. Där han med, antagligen är med från början som kungens representant. Men sen har han någonstans under mötet eller precis efter bytt till Engelbrekts sida. Så antagligen så har han förstått möjligheterna som finns hos Engelbrekt. Och han tar det och han går över till hans sida.
I ilfart sänds ett brev till Erik i Köpenhamn om att kungen inte längre har något att skaffa i Sverige. Och sen marscherar ett långt tåg iväg mot Stockholm. Det andra stora bondeupproret är inlett.
Stockholm, 15 januari 1436. De har lagt fram sin begäran med myndiga stämmor. Fått nekande svar. Sen handgripligen försökt tvinga stadens borgmästare att öppna. Inte heller det har lyckats. Stockholms stadsporter förblir stängda framför dem. Och nu strömmar danska knektar till. Engelbrekt drar efter andan. Det här kommer bli en utmaning till och med för hans väloljade milis. Men på andra sidan porten, inne i stan, har några smugit sig fram. Fattiga stadsbor som osedda tar sig förbi vakterna och nu är i full färd med att slå sönder det stora låset till porten. Till slut ger det efter och porten öppnas. Inväller Engelbrekts och Karl Knutssons styrkor med full kraft. Kung Eriks män flyr hals över huvud för att ta skydd på slottet. Och över Kornhamnstorg, mitt i hjärtat av Stockholm, vajar snart upprorets baner.
I ett svep belägrar upprorsmännen slottet. Ännu en imponerande vinst. Och Engelbrekt kan tillsammans med sina allierade Erik Puke och Karl Knutsson fira framgångarna. Men vänskapen dem emellan blir kortvarig. För i februari, inte långt efter erövringen av Stockholm, ska det stuvas om i maktens korridorer igen. En ny rikshövitsman ska väljas. Och i dessa tider av motstånd mot kung Erik lär det väl vara Engelbrekt som är toppkandidaten. Men nej, kanske är det hans sociala status som spökar. För herremötet väljer en annan man.
Det är ju frälsemännen som samlas i februari 1436 och väljer Karl Knutsson till rikshövdsman. Och då ersätter ju han egentligen Engelbrekt. Och han väljs med stor majoritet av de här frälsemännen. Det kan ju vara så att han är ju en frälseman, en högt uppsatt frälseman själv. Och han kanske förstår vad de vill. Han kanske har lyckats motivera dem till att välja honom snarare än Engelbrekt. Att han mer är i linje med vad de andra frälsemännen vill se som en ledare.
Tar Engelbrekt nederlaget med jämnmod? Det kan man inte påstå. Han kräver att valet ska ogiltigt förklaras och att han själv ska tilldelas ämbetet tillsammans med vännen Erik Puke. Och de höga tongångarna, kombinerat med det faktum att Engelbrekt har starkt folkligt stöd bland sina beväpnade och väldrillade bönder, gör att man enas om en kompromiss. Engelbrekt utses till rikshövdsman, men får dela på uppdraget med Karl Knutsson. Och man behöver nog inte vara vidare synsk för att kunna lista ut att det kommer att gå sådär. Den rebelliska och ibland obekvämt rättframma Engelbrekt är en katt bland hermeliner i riksrådet med dess högfrälseherrar. Grälen och konflikterna har redan börjat blossa upp och missnöjet växer hos de svenska inflytelserika släkterna. Särskilt inom en frälsett med det poetiska namnet Natt och Dag. En av natt- och dagfamiljerna kommer Engelbrekt att göra sig så mycket ovän med att hatet en vårkväll i en mycket snar framtid ska koka över. Men att stångas med adelsmän bryr sig dock Engelbrekt inte vidare om för tillfället. Han har annat att sysselsätta sig med under våren 1436, exempelvis att sparka utländska fogdar. Under hans befäl belägras borgen Nyköpingshus och fogden där kastas ut. Och i början av mars väntar samma öde för Kalmar slott, en av landets allra viktigaste fästningar. Engelbrekt intar borgen. Och där, på platsen där unionen en gång skapades, tar han upp striden mot kung Erik på allvar. Skickar brev till Hansan och ber om hjälp med att kväsa dansken. Och roffar dessutom åt sig delar av Blekinge. När det är avklarat drar Engelbrekts armé vidare mot Halland. Och precis som några år tidigare lägger man stad efter stad under sig på vägen. Mindre än en månad tar det. Sen har Engelbrekt erövrat nästan hela södra landsändan. Men efter att ha hivat ut ännu en utländsk fogde i Älvsborgs slott möter han oväntat motstånd. Och framgångsturnén är över. Den medelålders Engelbrekt är vid rimlig hälsa, sa vi för en stund sedan. Så vitt vi vet har han tidigare inte dragits med krämpor som har hindrat varken kropp eller tanke. Men på väg från Älvsborg mot Axevalla, mellan Skara och Skövde, sviker fysiken. Det är inte klarlagt vad som drabbar honom, men någon sjukdom är det. Kanske har han slitit ut sig av allt stridande. Det verkar vara allvarligt, för hans mannar beslutar att Engelbrekt måste få vila och tar honom hem till Örebro slott. Den 20 april kommer han till borgen mitt i Svartån. Men i sjuksängen tänker han inte ligga och damma. Om han inte kan driva sin kamp ut i fält får väl striderna komma till honom. Så ett par dagar efter hemkomsten till Örebro bjuder Engelbrekt in en av sina motståndare. Släkten Natt och Dags överhuvud, Bengt Stensson, som han håller på att bråka med. Bland annat om relationen till Hansan. Det här är lite snårigt, men Bengt Stensson har brutit upprorsmännens överenskommelser om handel, vilket har fått topplocket att ryka för Engelbrekt och hans allierade Erik Puke, som har drämt till med full kraft mot Bengts fästning Täljehus.
Erik Puke går mot Täljehus och bränner ner det. Så därav finns det en konflikt mellan Bengt Stensson och Erik Puke, och det blir ju också en konflikt gentemot Engelbrekt och upproret.
Man kan tycka att det är lite överkant att sätta fyr på någon annans borg för att man är oense. Men vid mötet med Engelbrekt tycks Bengt ändå redo att gräva ner stridsyxan, åtminstone tills riksrådet har fått utreda saken. När han lämnar Örebro slott verkar de båda ha kommit överens. Men det finns fler medlemmar av Bengt Stensson Natt och Dags familj. Och det är inte alla som är nöjda med den nyslutna vapenvilan med Engelbrekt. När maj månad bjuder på vårsol och fågelkvitter har Engelbrekt vilat upp sig ett par veckor på sitt slott. Det har inte bitit på åkomman som har drabbat honom. Han är fortfarande i dåligt skick. Men det spelar ingen roll när han kallas till ett brådskande möte i Stockholm. Att sitta upp i sadeln är uteslutet. Det klarar inte den skruttiga Engelbrekt av. Han haltar fram med käpp och har svårt att röra sig. Istället ska han färdas över Hjälmarens vatten och sen vidare sjövägen österut. Med sig har han ett följe av sina närmaste och så hustrun Karin Laurensdotter. Hon har varit i stort sett osynlig i den här berättelsen. Helt enkelt för att källorna inte avslöjar något om var hon är eller vad hon sysslar med. Kanske sköter hon rulliansen i gruvan och på gården hemma i Dalarna. Det är okänt. Men sen hennes sjuka make kom till Örebro har Karin varit vid hans sida. Och den 4 maj 1436 följer hon alltså honom på vägen mot Stockholm. Resans första etapp går långsamt och de hinner inte mer än några mil innan skymningen faller. Så strax efter Jöksholms slott ute på en udde i Hjälmaren slår de läger på en liten holme. Där kan de övernatta i lugn och ro. Är väl planen. Men slottet de nyss passerade, Jöksholm, tillhör ätten Natt och Dag. Närmare bestämt Bengt Stensson, som Engelbrekt ju nyss har slutit tillfällig fred med. Men hemma på Jöksholm finns någon som inte har släppt fejden med bergsmannen från Dalarna. Bengt Stenssons son, Magnus.
Han är en ung och lite vad det verkar hetlevrad man. Och han har varit småsven, det är en sorts upppassare till Engelbrekt. Och även väpnare hos Engelbrekt, tidigare under upproret.
Men om det någon gång fanns en lojalitet mellan Magnus och Engelbrekt är den sedan länge över. Mellan dem råder frostig stämning. För Magnus är direkt motståndare till Engelbrekt i politiken. Ända sedan det där andra mötet i Arboga för något halvår sedan. Det när herremännen återgick till att stödja unionskungen Erik.
Han ärver ju den här konflikten från sin pappa. Men det som gör att det blir en verklig konflikt mellan Magnus och Engelbrekt, det är ju att upproret blossar upp igen. Där kan vi se att ja, men han står tydligt på andra sidan som vill förlika sig med kung Erik. Han tycker att ja, men nu får det vara nog. Nu. Och antagligen så beror det här på att han har signerat alla de här dokumenten av förlikningen med Erik. Han ställer sig helt på den sidan och sen så kommer upprorsmännen och gör helt tvärtom. Det blir ju ganska besvärligt för honom.
Och när nu hatobjektet Engelbrekt, sjuk och skraltig och med bara ett litet följe, sitter vid lägerelden alldeles inom räckhåll för Magnus, har ett gyllene tillfälle serverats. Magnus Bengtsson Natt och Dag samlar ihop sina män som tänder facklorna, beger sig ner mot vattnet och ror ut på den spegelblanka sjön.
Stöd av sin käpp stapplar Engelbrekt Engelbrektsson ner mot stranden för att möta sin besökare och med det glädjande budskapet om att han slutit fred med Magnus far. Men Magnus Bengtsson svarar inte och när Engelbrekt möter hans blick ser han. Ögonen är svarta, fyllda av hat. Rösten likaså. Magnus kastar ur sig kaskader av rasande anklagelser. Och ingenting Engelbrekt säger kan få honom att stilla sig. Och så glimmar något till i skenet av lägerelden och facklorna. Magnus höjer vapnet han dolt bakom ryggen. En vass, nyslipad yxa. Han måttar ett våldsamt slag och Engelbrekt lyfter käppen för att parera. Rakt över hans fingrar träffar den skarpa äggen och kapar tre av dem. Engelbrekt vrålar, vänder sig om för att fly. Men Magnus är inte färdig. På nytt höjer han yxan. Den andra svingen träffar i nacken och Engelbrekt faller tungt mot marken. Sen är allt över på ett ögonblick. Med det tredje hugget träffar Magnus yxa i huvudet och krossar upprorsledarens skalle.
Inför den chockade hustrun Karin genomborrar attentatsmännen den stelnande kroppen med en skur av pilar. Och Engelbrekt är verkligen död. Hans mannar och Karin förs bort och fängslas. Och omedelbart efter mordet sprider sig ryktet om Engelbrekts frånfälle som en löpeld. För det påverkar långt många fler människor än bara hans närmaste.
Det var ju väldigt många som hade satsat på Engelbrekt. Satsat sin karriär, sin säkerhet, sitt ekonomiska framtid på alla möjliga vis. Eller överhuvudtaget sin framtid. Så det blir stor osäkerhet, det blir chock.
Men svenskarnas knaggliga relation med Kalmarunionen och dess kungar rullar ändå på. Erik av Pommern går inte särskilt bra för. Han avsätts ganska snart efter Engelbrekts död och slår sig in på en karriär som kapare på Östersjön. Så kan det gå, men han ersätts av en annan kung. Och Sverige ska, trots protester och återkommande uppror, vara en del av Kalmarunionen hela vägen in på 1520-talet. Men varför mördades egentligen Engelbrekt där ute på holmen av Magnus Bengtsson? Konflikten med pappa Bengt var ju löst. Men kanske var just det en del av motivet. För under den svenska medeltiden råder en stark hederskultur. Och det kan ha varit den som fick Magnus att se rött.
Även om pappan tydligen hade förlikats med Engelbrekt så tyckte Magnus kanske att det var ännu värre att de hade förlikats. Så då tyckte han att ja, men då måste ju han göra en upprättelse för det här för att få rätt gentemot Engelbrekt. Och enda sättet att göra det till sist kanske var att ta honom utav daga.
Men i den här politiskt turbulenta tiden finns andra potentiella förklaringar till mordet. Magnus Bengtsson är visserligen en hetsig ung man. Kanske med vissa svårigheter att kontrollera sina impulser. Men han kan också ha varit påhejad av andra som har intresse av att göra sig av med Engelbrekt Engelbrektsson. Till exempel den där äregirige Karl Knutsson som har delat rikshövitsmannaämbetet med honom.
Om man tänker som en detektiv här så kanske man skulle kunna tänka sig att vi behöver någon som har ett motiv. Och den som har ett riktigt motiv, det är ju Karl Knutsson. Och där i så har man länge tänkt att det kan ha varit han som såg till att Magnus Bengtsson är den som utför den här gärningen. Vi vet inte. Men det finns åtminstone inga konkreta bevis idag annat än sådana här små indicier. Kanske någon i polisutredning skulle säga att ja, men det är små indicier som tyder på att ja, men han skulle ha mycket att vinna på att ha Engelbrekt av daga. Han skulle ha möjligheten till att göra det för han har pengar, han har nätverk till att göra det.
Ja, kanske var det ett politiskt mord. Karl Knutsson har en del att tjäna på att konkurrenten likvideras. Men exakt vad som ligger bakom Magnus Bengtssons beslut att brutalt slå ihjäl Engelbrekt kommer förmodligen att förbli höljt i dunkel för evigt. I svensk historia har Engelbrekt blivit en central figur och tilldelats många roller genom tiderna. Nästan ett sekel senare, när Gustav Eriksson Vasa gör entré på scenen, förpassas Engelbrekt till skuggorna. Kung Gustav den första vill ha ensamrätt på titeln Sveriges stora frihetshjälte och dansk betvingare. Men i senare berättelser om landet har Engelbrekt baxats fram i ljuset. Framställt som en svensk Robin Hood eller en vilt kämpande David mot jätten Goliat och avbildat som den starke mannen ur folkdjupet som slår mot övermakten. Figuren Engelbrekt har också använts av olika politiska läger. Högerextremismen har nyttjat honom som en symbol för Sverige. En nationalistisk hjälte långt innan fenomenet nationalism ens existerade. Och vår riksdag har också låtit honom bli affischnamn för demokrati och parlamentarism. En politisk ordning som skapades långt efter Engelbrekts tid. Han är helt enkelt en gestalt i historien som går att forma till lite vad som helst. Använda till det man behöver för tillfället. För Engelbrekts egna motiv i sin korta men mycket framgångsrika gärning är ju faktiskt okända för oss.
Men om jag ska få spekulera ändå, om jag tar steget till att göra det, då skulle jag säga så här att Engelbrekt är en frälseperson som ser sig som att han representerar en klass, eller vad ska kalla det, en grupp i samhället som inte ses utav kungamakten och som dessutom måste betala skatt när de är frälse och som blir ganska illa behandlade av kungens egna fogdar och som får anledning till att vilja göra någonting för att själva ställa saker och ting till rätta. Sen tror jag det här går överstyr. Det blir liksom en snöboll som rullar på, som inte är Engelbrekt och som ingen annan styr heller riktigt.
Nej, kanske var Engelbrekts plan inte klar från början. Och vi vet inte heller var han hade tänkt sig att han skulle sluta. För vem vet vad som hade hänt om han inte slagit sig ihjäl den där majdagen år 1436? Hade Engelbrekt fortsatt att klättra hela vägen till toppen och upplöst Kalmarunionen? I sådana fall skulle vi kanske idag fira en helt annan nationaldag. Inte alls den 6 juni till minne av bland annat att Gustav Vasa valdes till kung. Utan ett annat datum från ett annat sekel. När Engelbrekt Engelbrektsson uppsteg som Sveriges konung. Helt otänkbart är det förstås inte att han själv närde en sån dröm. Men nu slutade hans dagar där de gjorde. Och allt annat är bara fria fantasier om det förflutna.
Du har hört Petri historia av och med Cecilia Dyringer, Mårten Andersson, Emilia Mellberg, Sardas Rad och Elias Klenell.
En produktion av Munk för P3 Sveriges Radio.